Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I det femte avsnittet inspelat på plats i Åre intervjuar jag Stefan Cederberg som tillsammans med sin barndomsvän Patrik Söderlund startade snowboard och skidmärket Extrem som nu även är Åre skidfabrik. Efter en rundtur i fabriken satte vi oss ner i fikarummet för att spela in intervjun. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 169 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Missa inte kampanjen Rädda våra vintrar där Nordic Green Energy bjuder dig på ett medlemskap i Protect Our Winters om du tecknar ett miljömärkt elabonnemang. Genom Sunfleets bilpool har jag tillgång till en helt ny och säker bil du har behöver det. En liten Volvo V40 för enklare och kortare turer utan en massa packning. Eller en större XC60 med fyrhjulsdrift då man exempelvis ska transportera en hel familj till och från Åre. Kombinerat med exempelvis tåg så blir det ett helt otroligt bra alternativ till att äga en bil. Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook.
Du berättade lite under rundvandringen. Du och Putte. Ni har vuxit upp på samma gata.
Precis. Och ja, vi växte ju upp ja, som 7-8-åringar då, på Frösön i samma villområde. Och ja, vi fann ju tycke så där vad det gäller då, skidåkning framför allt då, eller allt som gick och allt som gick att åka på snö kan man säga.
Var det kom det ifrån era familjer också?
Ja, alltså
var ni skidåkarfamiljer?
Ja, vi växte ju upp med skidåkning i från bara några års ålder som sagt. Morsan och farsan åkte skidor så att vi var ofta väg till Bydalen som ligger lite närmare då, från Östersund sett då. Men även upp till Åre någon gång ibland så. Så att vi åkte ju, jag menar, snow racer, miniskidor, skiboard, allt sånt här. Medan växer man upp på det snö mer än 6 månader per år så tror jag det är ganska naturligt. Så.
Det är också speciellt som när man är liten och som barn, det brukar jag tänka på, nu bor jag ju i Stockholm och Stockholm är ju inte riktigt en vinterstad och stockholmare är ju inte oftast vintermänniskor. Men jag tänker alltid så här, varje vinter så tänker jag att när den första snön kommer så ser man alla vuxna muttrar och går omkring och är griniga och alla barn är överlyckliga ute och leker och då blir hela stan en lekplats. Så jag tycker det är en sån härlig skillnad. Och hur man liksom kan, hur man väljer att se på vintern. Men det är klart det är annorlunda när man växer upp i Östersund då, såklart.
Jo, men så är det ju. Det är ju som den, det blir ju den lekplatsen alla.
Precis.
Är i.
Men hur, varför började ni, varifrån kom den här idén och tanken om att göra någonting eget?
Nej, men det var faktiskt, jag såg en dokumentär på på tv, och det fanns ju bara ettan och tvåan på den tiden. Alltså vi snackar tidigt 80-tal här då. Och jag tror det var på Sportspegeln hette det ju. Och då var det amerikanska surfare som hade byggt en farkost för att surfa på snö med. Och egentligen bara genom att ha sett det här i 30 sekunder på på tv då, så tänkte jag, fy fasen vad läckert.
Hur gamla var ni då?
Ja, vad kan man vara då? Vi säger början 80-talet där, så att en 12-13 år så. Så precis i tonåren kan man säga då. Så att ja, alltså om man tittar innan där så höll vi på att konstruera lådbilar, byggde lite egna bomber och du vet sånt där. Vi har alltid hållit på med lite, ska man säga, lite konstruktioner och haft, det är väl det som har förenat oss mycket.
Kluring.
Ja, men lite precis sådana grejer. Och just här då såg vi att det där skulle vi vilja testa. Så att vi egentligen bara några dagar efter vi har sett det här reportaget så smög ut i garaget och kollade vad som fanns där i materialväg då. Och hittade någon bit plywood. Så att det var ju som den som blev grunden i själva den första brädan då. Eller vad vi kallar det för Winterstick. Och samtidigt bort i USA så var ju Burton, de var ju igång några år tidigare, och Sims, och så att det fanns ju flera märken så att säga. Som
och sånt där är ju så otroligt, sånt där är alltid så intressant tycker jag. Och så, som sagt, du sa, det är inte bara att ni, att det bara fanns ettan och tvåan. Det var ju ganska många år kvar till internet.
Yes.
Så att det var ju liksom så här, med influenserna, de kunde ju komma liksom en gång om året i form av någon film eller någon katalog eller någon tidning eller någonting. Så va, liksom skulle du säga att skedde det någon slags omedvetet en parallell utveckling i ert garage samtidigt som Jake Burton gjorde sitt och Tom Sims gjorde sitt?
Precis.
Eller liksom fick ni nys om vad som hände där?
Vi fick nog inte nys om dem förrän att, jag vet, Burton var här och försökte lansera tidigt 80-tal också. Var över hit och visade upp sina snowboards. Det var då man fick som koll på dem, som sagt. Och sen så, i och med att vi var så intresserade av det här, så tog vi ju reda på saker. Och det, som du säger, det fanns ju inget internet, utan det var ju mer via tidningar eller kontakter. Man skapar ju ett kontaktnät.
Just det.
I och med att man är intresserad av en sak på det här viset, så jag tror att vi var väg på någon mässor. Vi var väg på fabriksbesök till och med nere i Österrike. Bara ha några år in på 80-talet för att se. Och vi kom i kontakt med en materialleverantör som satt i Sverige. Och han hade ju mycket uppgifter och intressanta berättelser om så, saker och ting, vad som händer då, i av hela världen egentligen. Så att det var ju så vi fick.
Och här är ni ju fortfarande väldigt unga.
Ja, precis.
Och det är ändå kul att ni ändå blir tagna på allvar. Men jag antar att ni var så pass, ja, men man såg ert engagemang och er passion, ja, liksom.
Nej, men jag tror vi hade nog inte varit där vi är idag om vi inte hade varit envisen och så intresserad. För på den tiden var man ju så otroligt intresserad av att göra det bästa möjliga hela tiden. Så att så det räckte ju inte med att vi gjorde den första prototypen, utan det gjordes upp flera prototyper hela tiden för att hitta, egentligen göra det bättre och bättre.
Hur såg svenska marknaden, eller som man säger, i Sverige, eller säg Skandinavien och Sverige och Norge, med tillverkning med skidor och sånt? Vad finns det för någonting i närheten som liknade?
Ja, på den tiden så fick vi kontakt med Edsbyverken som gjorde Edsbyskidor. Och det var också det var grymt bra för våran fortsatta utveckling av skidorna, eller bräderna då. I och med att de hade gjort längdskidor, de var världens största längdskidstillverkare på 60-70-talet. Och de hade en enorm kunskap som de kunde förmedla till oss. Och vi köpte våra första pressar till exempel därifrån. Så vi hade från någonstans jag kommer inte ihåg, men slutet på mitten, slutet av 80-talet så hade vi kontakt med dem och frågade dem om råd vad det gäller vissa saker, hur man gjorde träkärnorna och sådär då, bland annat, och material och så. Så att det var en enorm, tror jag, stöttning för oss från början.
Och hur såg uppbackningen ut för, alltså, jag tänker så här, vänner och familj omkring er? För att det är fortfarande, jag inbillar mig att, alltså, nu för tiden alla, eller väldigt många kids och ungdomar har så här, ja, de vill bli entreprenörer, och det är liksom, det är ett mer vedertaget, eller det är mer ett alternativ nu för tiden än vad det kanske var på 80-talet. Ja. Men där är det på 80-talet, Sverige såg väldigt annorlunda ut mot vad det gör nu. Mm. Och ni var unga och ni bara, de här tonåringarna som tar kontakt med så här skidfabriker och köper pressar. Mm. Men vad fick ni för reaktioner och uppbackning ifrån?
Ja, alltså typ det där när vi köpte pressar, då var vi ju ändå, då hade vi gått ut gymnasiet och tagit. Okay. Mm. Men vi hade ändå kontakten med typ Edsbyverken, och så var det ju någon båtbyggare till exempel som hjälpte oss, som hade lite koll i hur plaster och glasfiber och sånt där funkade. Men sen var det, var ett brinnande intresse, alltså, som var mer än en hobby, kan jag säga. Och som från början så var det ju stora delar av sensommar mot hösten och vintern som man höll på med det här. Och om vi tittar på våra föräldrar, så de stöttade oss så mycket det gick. Men de var aldrig in och drog i saker och ting så där och rätta oss, utan vi fick testa oss fram. De hade ju inte heller någon koll.
Nej, man byggde,
så att vi själva fick göra fel, göra om, göra rätt.
Och det var inte så att de typ tvingade in er på universitetet, att annars skulle de bli arvslösa?
Nej, det var ingen snack om det, utan låt grabbarna hålla på med det de gillar.
Det är fint.
Och jag menar, vi gick ju gymnasiet båda två. Jag gick natur, Putte gick teknisk. Vi gjorde lumpen, började jobba och hade det här vid sidan av. Mm. Och kände väl kanske i början på 90-talet att det började bubbla. Det började komma mycket märken från Europa. Om man tittar på de stora skidproducenterna, så började de också göra snowboards. För att någonting hände där.
Men under tiden parallellt, så ni gör egna grejer, det är bara att ni inte riktigt säljer dem.
Ja, vi gör, och så börjar vi sälja till kompisar. Ja. Och så blev det kompisars kompisar. Och så blev det någon butik som hörde av sig. Och så ringa på vattnet, så. Med försäljningen. Och då kände vi där i början på 90-talet att fan, det här skulle man kunna göra någonting mer av än bara ha det som en hobby. Och vi tänkte inte heller på att det var värsta lågkonjunkturen, 90, början på 90 där. Det berörde oss inte. Vi hade som ingen koll på det. Utan vi startade upp det här då. Efter att ha diskuterat givetvis med till exempel Almi och liknande myndigheter. För att få lite stöttning och hjälp hur man då startar företag. Hur man driver, så att säga. För vi kom ju från, vi hade ju bara gått ut gymnasiet egentligen. Och börjat jobba något år som extra innan. Att ta till exempel beslut att plugga vidare, det fanns ju. Jag ville bli dataingenjör då. Men det blev det här då.
Skidorna räddade dig, kan man säga.
Skidorna räddade. Eller snowboard.
Snowboard räddade dig. Ja. Och namnet, Extrem.
Ja du, det kom till någon gång där. Alltså,
det lät coolt.
Ja, precis. Och det är som på gott och ont sådär. Men samtidigt nu tror jag det är... Det är så som accepterat på sitt sätt. Och man har väl stött och blött det där fram och tillbaks genom åren. Är det rätt eller fel? Eller det finns rakhyvlar som heter likadant. Ja, du vet, det är mycket sådär. Och det, men på något vis nu så har det ändå blivit ett varumärke som jag känner jag accepterat. Så.
Ja. Första riktiga... Eller så här. Steget från garage till fabrik och... lite större företag. Hur kan du berätta lite grann om det skeendet?
Ja, vi kan säga att det var ju efter lumpen som det verkligen tog fart. För då byggde vi ut min mor och fars garage hemma. För vi kände att vi behövde större ytor till det här. Så att vi Vi byggde ut garaget med 60 kvadrat i 2 våningar. Och där stod, kommer jag ihåg, min morsan och farsan bara stod och så här. Vi hade dit en sån här stor åkerman, vet, som grävdes under hela trädgården bakom garaget. Men på, en, ja, på något vis så lyckas vi få till det där. Så idag när man tittar på det som kommer hem till morsan, så är det helt naturligt hur det ligger och sådär i som terrassvåning så här. Och nej, men det blev skitbra. Men det var svettigt ett tag. Så det var väl ett steg. Och sen så snackade vi som sagt med Almi. Och vi tog kontakt med Östersunds kommun först. Och såg, kolla lite med näringslivssekreteraren där och bolla lite idéer om vart man skulle kunna, ja, om vi kunde starta en fabrik helt enkelt, och om de var med på noterna och så. Och då fick vi väl mer eller mindre svaret att grabbar, skit i det där, gör något annat av livet istället, det låter för komplicerat. Men det ville ju inte vi höra, utan då sökte vi oss till Åre kommun. Och de tog emot oss faktiskt med öppna armar. Så att vi här måste ha varit 92. Då åkte Putte jag upp, plus min morbror var med då också. Han var, jobbade mycket med företagande och startups och sådär. Och så hade vi bjudit in då banken i Järpen, och vi hade bjudit in Arbetsförmedlingen. Vi hade som sagt Almi med oss, och vi hade Länsstyrelsen med oss. Det här är ju, alla de här är viktiga för uppstart. Som Länsstyrelsen för stöttning när man ska starta en verksamhet, för få lite support på maskiner och eventuellt byggnader och utbyggnader och sånt där. Så det, efter det mötet så tyckte alla, kör grabbar, det låter skitbra. Så att då startade vi vår första fabrik här borta i Björnänge. Alldeles nedanför där ICA ligger.
Ja, nedanför chokladfabriken.
Ja, snett nedanför där. Var det som en industrifastighet eller lager kan man säga. Då. Så där började vi. Och egentligen med det vi hade i garaget hemma, de maskinerna var ju alldeles för små. Det var ju handmaskiner som var som... ja, det går ju inte att använda i stor produktion. Så att då, i och med att vi hade sån kontakt med Edsbyn som jag sa, så kunde vi köpa lite maskiner av dem. Och sen köpte vi lite träbearbetningsmaskiner av, ja, det finns ju uppsjö av sådana företag i runt hela Sverige. Så att egentligen så hyrde en långtradare, en lastbil med släp.
Patrik
tog lastbilskort i lumpen. Så vi åkte runt ner till Edsbyn, lastade maskiner, åkte runt mellan Sverige och köpte träbearbetningsmaskiner. Och så hem. Och så in med de här i den lokalen.
Nej, men just, jag kan tänka mig just den här rent företagsekonomiskt, så kan det vara en liten problematisk, och att man blottar sig väldigt mycket när du går ifrån liten hobbyverksamhet där man klarar sig med en ganska liten ekonomisk insats, det är inte så kapitalintensivt. Men sen så ambitionen ökar, efterfrågan ökar, och då måste du investera i utrustning, lokaler, och du drar på dig jättemycket utgifter. För att liksom, nu är det lite bära eller brista. Jag antar att det var ett ganska kritiskt stadie för
det. Jo, men det var ju det. Men som sagt, vi fick sån uppbackning ifrån de här olika, säger, myndigheterna då. Så att vi, och det var ju en chansning, klart. Fan, vi hade ju tillfälliga jobb som vi bara sa upp oss ifrån, och så flyttade vi hit nu. Ja. Och där fick vi ju från Arbetsförmedlingen så här starta eget bidrag som det hette. Så vi hade ju en liten månadslön var som täckte ett år ungefär. Och sen så var vi ju tvungna att ta ett lån på alla investeringar och grejer. Och då hade Almi en variant där med Industrifondens nyföretagarlån hette det. Det finns inte idag, men det var fantastiskt förmånligt. Det blev ju vårat studielån kan man säga. Då. Där man lånade x 100 000 till ingen ränta och amortering första 5 åren. Alltså tickar räntan igång och så kommer amorteringen igång några år senare, så att du hinner som bygga upp verksamheten lite grann innan du ska ut med pengarna. Så det var fantastiskt, får jag säga. Och sen just det här med att när vi investerade i maskinerna så var länsstyrelsen med på noterna där, så vi kunde få lite subventionerat, så att säga då. Utan de här hade vi aldrig kommit igång. Nej. För det är ju som pass stor apparat att gå från, det är ju som att gå från 0 till 100.
Ja, det är inte så att jobba från en laptop. Nej. Som en slags IT-konsult.
Det här är det, du ska in med stora maskiner som ska funka och göra några 100 stycken och inte bara 20-25 som man kunde göra i garaget då.
Vad hade ni några företag som förebilder? Hur såg ni på er själva?
Nej, egentligen inte så att vi hade något företag. Nej, kan jag inte erinra mig om, utan det var ett eget driv och en egen tanke på hur det skulle se ut som. Vad säger jag? Och vi visste väl inte, alltså vi hade ju en idé om hur det var tvungen att se ut som, men det var inte helt 100 klart, tror jag, utan vi köpte ju maskiner och sen byggde vi och anpassade lokalerna och sådär så att det skulle funka. Och vi hade ju som inte, vi gick från ena året till det andra och ökade, som jag säger, från 25-30 till 300. Och det hade vi väl, ja, det är ju envisheten, tror jag, som att verkligen lyckas, som gjorde att vi tog oss det första steget som var kritiskt.
Och sen de här tidiga modellerna och utformningen och alltså, för det är samma sak där som det här, när vi pratar om influencer, det fanns ju liksom inte riktigt, det fanns inte så mycket att titta på, utan jag antar att ni var ute och åkte, testade och tänkte och gjorde någonting som ni själva tänkte att, ja, men det här vill man åka på, det här kommer bli bra.
Ja, nej, men det var som göra hela tiden, testa sig fram och inse ibland att man har gjort fel och göra om. Och ibland så satt det där. Så. Mm. Och sen hade vi ju, kan man säga, lite teamåkare, ambassadörer runt omkring oss hela tiden som testade produkterna kontinuerligt. Så att på det viset så gick vi framåt.
Vilka typ stora milstolpar skulle du säga att ni var med om under snowboard, under den tiden ni var primärt snowboardproducenter?
Det är så mycket olika, så det är så svårt att bara nämna en eller några få. Nej, det är så svårt att samla
tankarna i en. Jag bara tänker liksom såhär, någon försöker
få ihop någon tid. En grej som jag tyckte ändå som det är ju när vi kom med, alltså dels så gjorde vi en snowboardsko faktiskt, som egentligen aldrig kom ut riktigt, men som var grymt bra, tanken med den och prototyperna och första året var faktiskt fantastiskt. Och den alltså det kostade så sjukt mycket pengar, så vi var tvungna att lägga ner det. För vi gjorde ju lästen och sånt där från storlek 35 upp till 46 det kostade så jävligt mycket, och då kände vi också att det var tvungen att utvecklas och göra nya lästar och sånt där, så det kostade ju några miljoner, vet du, redan då. Så det var, ja, det vet inte om det är en milstolpe för oss var det, men tanken med det här med härgrepp var ju någonting som vi fokuserade på i den. Och lättheten, lätt snowboardoja med enormt härgrepp, stabil. Och sen med skidorna där också var väl det att vi, precis det året när Carving kom, så kom vi med våra skidor. Mm. Sen vet jag, det är väl inte, ja, det var stort för oss att pricka in. Ja, nu kommer det mer och mer grejer när vi snackar. Jag tänker just 93 när vi startade verksamheten. Det var ju det året det bara blommade ut. Det var ju som från 20% till 80% på ett år, en säsong.
Ja, men för det var ute lite efter också någon slags tidslinje över snowboardens utveckling under sent 80-tal, tidigt 90-tal.
Vänta, jag ska bara...
Gör så. Ja.
Thank you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, precis.
Ja, men för snowboarding gjorde ju en jäkla resa under 90-talet liksom.
Ja, precis. Ja, men jag vet inte om vi, jag tänker om vi stod för utvecklingen för snowboard, menar du så? Alltså
att att liksom, vad i dina ögon är det som, vad var det som, vad hände med snowboarden under 90-talet som vad var de stora genombrotten för, alltså snowboard rent generellt?
Ja, okej, okej. Ja, men det kan jag väl säga, det börjar ju, alltså på tidigt 90 där så kom ju den här skateboardliknande, eller kanske inte tidigt 95 kanske det började, 94-95
så när det gick från det här surf,
ja, surftänket, och så skulle det vara mer snowboardliknande, så att det blev väldigt korta, ska vi säga, det blev korta nosarna var väldigt tvära, så såg ut som en skateboard. Till att sen komma cap blev ju superhett. Från sandwich till cap. Och det höll ju i sig fram till kanske slutet på 90-talet. Då kom sandwichen tillbaka igen. Och sen har ju den varit...
Vad var grejen med cap?
Det var trendigt då. På något vis. Att det gick... Alltså att översidan skulle gå ner mot stålkanterna. Exakt. Rundas av ner.
Det fanns inte så mycket funktion bakom.
Nej, egentligen så är väl... Sandwich ju mycket mer användbar i... Tycker vi då. Mm. Egentligen. Det är det gamla klassiska. Mm. Nej, så vi slutade väl egentligen med cap redan. Ja, i slutet på 90-talet. Mm. Så det var en 4-5 år som det var stekhett.
Vad heter det? Och sen så övergången mellan just mellan snowboard och till skidor. Och där pratade vi lite grann om innan intervjun. Det här med att ni har liksom alltid åkt... Det var olika typer av verktyg för att liksom njuta av snö och njuta av berg. Ni har åkt liksom allt, ni har åkt telemark, snowboard, skidor och allt liksom. Mm. Men det känns ju också som snowboarden gjorde ett jäkla... När skidorna hade på något sätt stannat av lite. Mm. Det hände inte så mycket inom skidor. De var långa och jämnbreda.
Ja, precis.
Och det var inte så kul. Allt nytt hände på snowboarden. Och sen så... blev skidvärlden, tog sig an det här och inspirerades väldigt mycket utav. Kan du berätta om den övergången? För jag antar att det måste vara i samband med det som ni går över till.
Ja, precis. Och det alltså, skidor har ju snowboard att tacka för just kortare radier och inte långa radier som det var då. Jag menar 96, 97, där, 98, då var det fortfarande långa skidor som skulle vara över 2 meter som, och det fanns för slalom och för storslalom. Mm. Och super-G då, givetvis. Men när vi kom då 98-99 där med våra första, det var 3 modeller, så hade ju de den här moderna, ska man säga, mer snowboardskärningen då. Nya carving eller timglas.
Just det, till på
den tiden då. Så det var lite spännande faktiskt.
Men var ni ganska tidiga på bollen då eller?
Ja, men jag tror vi var tidigt, men vi var ju inte först heller. Så, men det var ju samtidigt som de andra. Det var som ett ett skifte där 98-99 när alla egentligen kommer.
Mm.
Men det jag kan tycka som vi var tidiga med, det var att föra över, om man säger snowboardgrafik på skidor.
Mm.
Att göra någonting annat än raka streck och racingränder och sådär. Utan vi hade ju på första skidorna där så hade vi en dödskalle till exempel och någon dimma och vi hade lite flames. Och det var ju, tycker jag, nytänkande på skidsidan då.
Nog så viktigt.
Mm.
Det här är en lite svår fråga och jag vet kanske inte riktigt själv vad jag är ute efter, men det här med kreativiteten tycker jag är väldigt intressant. Och ni kommer ju liksom ifrån, ni är ju verkligen ett garageföretag.
Mm.
Och det som har drivit er utveckling har ju varit den här kreativiteten. Går det att jämföra det när ett litet företag som slår sig uppåt med liksom kreativiteten som finns i större företag, kanske som ni är nu, eller kanske de här lite större jättarna som ni har utmanat, eller vad man ska säga, de som kommer att bli era konkurrenter sen när ni började med skidor och så, att det blir mer, har du några tankar kring det, förstår du vad jag är ute efter?
Ja,
blir man
du menar drivkraften som
ja, och
tidigt och jämförelse med nu, eller?
Ja, att man kanske liksom blir, att man blir för, att man går ifrån att vara väldigt öppen rent kreativitetsmässigt till att smalna av och begränsa sig väldigt mycket. Och tills man blir omkörd av nästa nykomling som kommer med helt nya vida perspektiv och så.
Precis. Men jag tycker vi fortsatt, det är märkligt ändå, vi har hållit på i 30 år styvt som. Men det är fortfarande så att vi, det här med att utveckla nya skidor och vara kreativa, det är något signum, tror jag. Det är det som driver oss framåt, det är det som ger oss kickar hela tiden, som gör att vi orkar hålla på.
Mm.
För en normal människa har väl bytt jobb 5 gånger, men vi lever kvar i det här. Och jag tror att det är de här kickarna med utveckling och nyheter som gör att vi fortfarande tycker att det är roligt idag.
Men för det var ju nästa fråga, vad som är detsamma för er sen ni började och vad ni har förändrat?
Från början då jobbar ju både Putte och jag med, vi delade upp, om det är det du tänker på. Alltså vi jobbade i och tillverkade och vi delade upp Sverige i två. En drog norr över, en drog söder över och så sålde vi in.
Mm.
Och samlade då en förorder. Sen bara några år senare så konstaterade vi att Putte är mer, han är otroligt duktig på det tekniska och konstruktionen, den här biten, medan jag kände att jag kan mer här med sälj och marknadsbiten. Så att där delade vi upp oss tidigt och så har vi jobbat sedan dess. Och jag har väl, är väl betydligt längre bort ifrån produktionen än då, så att säga. Det är som mer tydligt hur vi har delat upp det, så att säga. Han lägger ju aldrig tid på försäljning eller marknadsbiten, utan det är ju produktionsbiten.
Vem är det som mest har fingret i luften och känner åt vilket håll det blåser?
Ja, men det tror jag nog båda två fortfarande. Det tycker jag. Att vi är ju intresserade och vi informerar oss själva hela tiden på mässor eller med internet idag så vi testar konkurrenters skidor och sådär och gör utvärderingar. Men jag tror vi ändå har fortfarande egna idéer om hur skidor ska hur det ska se ut. Eller vi gör skidor som vi själva tycker är roliga att åka på.
Mm.
Helt enkelt. Och jag tror vi var lite unika med den här Opinion-serien också, som inte fanns något liknande tidigare bland andra varumärken.
Det där kommer vi återvända lite till, just den här kontakten med åkarna. Jag tänkte på, i morse så tänkte jag på det här med produktionsprocesser, liksom vad klädesindustrin har man ju rent generellt ganska bra koll på, men nu sitter vi här Åre skidfabrik precis, jag har 10-15 minuters bilfärd utanför Åreby. Och allting tillverkas här. Ni gör allt här liksom.
Allt tillverkas.
Från... Hur vanligt är det i skidbranschen? Var tillverkas skidor? Är det mer vanligt att som i alpländerna har de liksom de stora märkena, har de sin tillverkning där? Eller är det som mycket annat att det är outsourcat, att väldigt stora moment görs i Sydostasien och Kina?
Ja, det har väl varit, om man tittar på de stora varumärkena, så tillverkar de i egna fabriker. Och de har också testat på det här med Asien, men dragit tillbaks produktionen. Många av dem har gjort det. Men sen så finns det ju, om man tittar, det finns ju ett antal fabriker som tillverkar dels sina egna varumärken, men de tillverkar också åt andra.
Alltså, som ni gör?
Ja, som vi gör. Så vi tillverkar 6 ytterligare varumärken här förutom Extrem. Då. Så ser det ut överallt. På alla fabriker att man, i stort sett, att man gör så. Att man tillverkar åt andra.
Mm. När började det med det? Vad kan du berätta om hela den biten av er verksamhet?
Vi kallar det för legotillverkning då. Att vi tillverkar åt andra. Och man kan väl säga så att det började ju en gång på 90-talet att vi tillverkade custom. Alltså, och då menar jag med att vi tillverkade snowboards eller skidor åt privatpersoner eller företag med en egen unik design bara, ja, på top sheet. Och det har vi hållit på med i många, många år. Alltså, som jag sa, från 90-talet. Och det har varit så återkommande business hela tiden. Men sen när det gäller legotillverkning då, där man gör en unika skidor för andra varumärken som är specificerad av dem då, så att säga. Det första var nog, ska vi se, Åsnäs turskidor eller fjällskidor då. Och sen har det kommit på norska varumärken här för ett par, tre år sedan. 3 stycken. Och så kom det i fjol ett amerikanskt märke. Så att idag är det ju, som jag sa då, 6 varumärken plus Extrem.
Mm. Ni, om vi ska zooma in på Extrem då, tillverkas i Åre. Hur lokalanpassade är era modeller? Vilken målgrupp tänker ni på?
Ja, men vi tänker ju på en medelgod plus målgrupp. Både tjejer och killar. Inte barn, utan det är ju från 15-16 år någonstans uppåt. Och i och med prestandan och prisnivån så blir det ju en målgrupp som har råd att lägga lite mer pengar på skidåkning och som åker lite mer framförallt.
Och så här underlag och snö. Och...
Ja, de är ju utvecklade på det här berget. Och där vi har ju alla typer av fören. Och mestadels kanske lite stök i snö om man vill ge sig utanför då. Och ibland så kommer det något dump. Så att vi har ju en bredd ifrån, om man säger, breda pistskidor till rena puderskidor då. Mm. Så man ska med de här breda kunna ta sig till Kanada, Japan eller ner i Alpen och åka då.
Inte göra bort sig. Blir det problematiskt om man tillverkar skidor som den här avvägningen mellan det här ska vara väldigt specialiserat till det här ska passa så många som möjligt? Jag tänker att ju mer generell man blir, desto mer kanske man riskerar att förlora själen.
Ja. Nej, men alltså det som jag sa förut, vi gör ju skidor som vi själva tycker är roligt att åka på.
Mm.
Och det är ju de förarna som vi har här.
Mm. Kanske svåraste frågan hittills då. Var sitter en skidas själ?
Skidans själ, ja.
Det är nu du ska säga grafiken.
Ja, precis. Nej, men det sitter ju i mixen av olika material och hur man... En förening mellan materialval och geometri. flex, hela den biten, där har du själen så att säga i det hela.
Hur den beter sig när du kommer ut i svängen.
Precis. Och att man upplever då sen den här skidan på de olika, beroende på vilken modell man åker på, att det ska vara det bästa möjliga för varje före så att säga. Det är väl så vi tänker också.
Cyniken i mig tänker ibland när det gäller, och det är inte bara skidbranschen utan allt ifrån kläder och allting, att det är rent krasst den här balansen mellan nytänk och innovation och bara nya färger. Det är så här, ja, men hur mycket kan man återuppfinna hjulet liksom? Och jag antar att i er historia så har vissa år så kanske inte händer så mycket och vissa år händer det jättemycket. Mm. Har jag rätt?
Ja, nej, men så är det. Och man kan inte, vi hinner inte med att utveckla för mycket heller varje år. För det tar tid. Så att vi byter grafik varje år. Men det är som sagt som att byta klistermärke. Även om det är en lång, jobbig process att byta. För det ska som hänga ihop allting i en röd tråd. Men när det gäller konstruktionsmässigt och nya modeller så är det kanske två nya modeller varje år. Max. Mm. Sen gör vi ju lite uppdateringar på befintliga skidor. För att det blir ju så att vi åker rätt mycket skidor och vi har ambassadörer runt omkring oss och teamåkare som hela tiden tänker lite grann förbättringar. Så att det sker alltid. Vi har alltid en tanke med oss när vi är ute och åker att vad ska vi kunna göra bättre här? Och det kan bli under som en säsong nu en modell som vi tycker är, den är klar egentligen, men så helt plötsligt så kommer vi på att ja, men om vi gör så här och ändrar lite i den så blir den lite mer åt det hållet, för trenden kanske går åt det hållet också, så att vi tänker ju skidåkning hela tiden. Så det, egentligen, man är inte ute och bara njuter och cruisar, utan jag tänker, eller vi alla som jobbar med det här tänker lite, hur kan vi förbättra de här skidorna ytterligare? Kanske inte att göra om hela modellen helt och hållet, men kanske små delar i skidan som kan ändras till att den blir dämpad eller mindre dämpad, eller den blir lite mer ödmjuk, lite mer sladdvänlig, eller den här ska gå på skär ännu bättre, vad behöver vi göra? Så det är någonting som vi
tänker. Men ju mer tid man får på en modell, desto mer lär man ju känna den såklart. Ja, så att det är inte precis. Så konstigt. Sen du har nämnt opinion och så vidare, för att ni har ju två väldigt jag vet inte om man kan säga att de är unika projekt, men väldigt härliga projekt som är Opinion och Mother Tree då, som är gjort tillsammans med Inspires. Kan du berätta lite grann om det här samspelet med åkarna och det här, någon slags crowdfundad nästan?
Ja, men det är det ju som det var, vi gjorde det där utan att veta om ordet.
Ja,
så att säga, crowdfunding, crowdsourcing.
Crowdsourcing, ja, precis.
Så det där var någonting som någon annan egentligen berättade för oss. Vet ni vad ni har gjort för någonting? Ja. Vad det heter? Ja. Det är modernt. Ja. Ja, nej, så det hela börjar med att några skidentusiaster som skrev väldigt mycket på Freeride-forumet, freeride.se, kom i kontakt med oss och undrade om vi skulle tillsammans göra den bästa möjliga puderskidan. Och vi sa, fasen vad kul, självklart. Så att en av killarna där tog tag i det här och skrev en lång tråd så att säga, om vad som var möjligt och inte möjligt i det här att utveckla en skida. Och det tog från hösten 2013, om jag inte minns fel, fram till Lucia då, så var det en intensiv kommunikation via Freeride med diverse inlägg om hur den perfekta skidan skulle se ut. Och det här summerades då och vi kom fram till att den skulle se ut på ett speciellt sätt. Så att vi fräste ut den här i en träbit egentligen, formen på den, med rätt rocker och allting. Och så bjöd vi in så många som ville komma från det här forumet under Lucia. Så vi bjöd, det var lite mingel här med lite bira och lite tilltugg, och så tittade vi på den här. Så att det blev några små justeringar efter det, och sen hade vi prototyperna klara i januari och vi åkte, tog med oss några från det här forumet ner till Alperna. Och så åkte vi där några dagar och utvärderade de fyra första prototyperna. Och där kom vi fram till att en var bättre än de andra. Men den var inte tillräckligt bra, utan den skulle vidareutvecklas. Så vi gjorde fyra nya och så gick det på så tills vi var uppe i, tror jag, 15 olika. Och samtidigt som vi då testade och vi ändrade och byggde nya varianter, så uppdateras det här hela tiden fortlöpande på Freeride. Så att det blev väldigt många kommentarer och inlägg då hela tiden. Så att alla skulle veta hur det här fortskred då. Och det tog faktiskt ända fram till, tror jag, slutet på den säsongen. Så att vi hade ju prototyperna klara i januari, sen tog det ända fram till slutet på den säsongen innan vi hade en vinnare då. Som sen lanserades till hösten därpå. Mm. Och ja, det blev ju en av världens största sportrelaterade trådar. Tydligen. Det blev flera hundratusen anhängare som sagt och 4-5 tusen kommentarer i det här. Så att den fick ett eget URL då.
Ja. Och det är den modellen som heter Opinion.
Ja.
Och som har kommit
Opinion nu. 118 är ju den
första
förfadern, vad ska jag säga, till det hela projektet. Så det var fantastiskt roligt. Och den vann vi också ISPO Gold Award för själva sättet att utveckla den då, som var innovativt, så att säga. Och året efter på ISPO så införde man ett pris för just det här. Man märkte att det kom lite här och var inom sportindustrin då.
Och processen med Mother Tree, jag antar att då hade ni en mall att följa.
Ja, fast vi ville göra på ett annat sätt. För om vi tittar på Opinion-projektet så var det inte en enda tjej som var delaktig i det. Det blev som fel, det var bara killar som var med där. Så då kände vi om med Mother Tree då, så ville vi vända på det där och göra det på tjejers sätt, så att säga. Och då blev det mer så att säga, personligt med Inspire Us. Och de vi hade också bjudit in lite tjejer från butiker och alltså allmänt skidåkartjejer. Så det var väl en 15 pers, tror jag, som satt sig ner och efter en skidhelg faktiskt satt de sig ner. De testade massa olika skidor.
Jag vet när Girls Day Out.
Ja, precis. Och satt sig ner med notisar ungefär och skrev plus och minus. Hur ska den se ut som? Hur ska den upplevas och kännas, skidan? Så det var starten med det då.
Och det är världens första community-utvecklad
tjejskida. Ja, precis. Så att vi hade under hela fjolåret så var det ju ute en massa prototyper då. Dels inom, alltså om man säger Inspirus, de här...
Den klicken då?
Klicken där, plus deras campdeltagare också. Fick vara med och testa den här skidan. Och så kom vi fram till efter en hel säsong då, hur den skulle, vilken prototyp som var rätt. Så.
Och den blev en kioskvältare?
Den blev en hit, en riktig hype som sålde slut innan jul. Så det var fantastiskt roligt, må jag säga.
Om du ska kolla lite i den berömda kristallkulan, vad ser du för trender inom skidvärlden nu? Dels vad som liksom är, vad som ligger och kokar just nu, men om du bara skulle, jag vet inte hur bra du är på sånt här, men om du bara skulle spinna loss totalt, tänk liksom, jag vet inte, många år framåt i tiden, allt ifrån material till vad är det som, åt vilket håll ser du att skidutvecklingen går?
Ja, precis. Och det där är många som frågar och det är ju skitsvårt det där. Som sagt, man lever lite i nuet och tänker något år framåt hela tiden, eller två år framåt. Framförallt. Sen om de kommer att vara flyta uppe på eller hur det nu kommer att se ut. Men om man ser materialmässigt så är det ju som så många, eller små steg hela tiden varje år. Så tittar man 5 år bakåt så har det hänt ganska mycket ändå. Så. Men det händer väldigt små saker, tycker jag. Och den stora trenden nu som har varit ja, faktiskt en par år i alla fall, minst. Och som vi ser fortsätter det här med att skidor blir lite lättare, lite smalare. Alltså man åker inte i samma utsträckning på en 120 mil, eller kanske 110 eller 105 istället. Och att de blir lite lättare. Sen är det vissa som drar ännu längre och gör dem superlätta. Där är inte vi. Utan vi tycker om att göra dem lättare och lekfullare, men att de presterar utför. Det är våran tanke med det. Sen kommer det här att dra säkert vidare, men jag tror det kommer tillbaks igen. Alltså de som är superlätta kommer tillbaks, blir, tror jag, om jag får titta i kristallkulan, så kommer det här superlätta, det kommer i så fall bli en motionsgrej istället. Mm. Mm. Att man istället för att springa så går man på tur, och det gör man ju idag. Mm. Så det kanske, det kommer att växa ytterligare. Men det kommer inte vara skidor som man åker ut för på. Och då blir det ju en ganska dyr historia för många människor. Mm. Det är dyra pjäxor, bindningar, skidor. Så jag vet inte riktigt hur det kommer att slå.
Men bland alla de här trenderna så har ni ändå medvetet valt bort. Ni har redan bestämt att vi kommer inte jobba med det här och vi kommer inte jobba med det här. Utan ni specialiserar er på...
Ja, ja, precis. Och sen så vet man ju inte från... Det som också är en faktor som man inte har någon aning om, det här med snöläge, hur kommer det se ut framöver?
Mm.
Kommer det att bli, ja, idag eller i år är det en fantastisk säsong. I fjol och några år tillbaka har det varit mindre snö.
Mm.
Kommer vi att satsa inom framtiden på smalare pistskidor? Jag har ingen aning som egentligen. Det är lite hur ser det ut klimatet framöver också. Är viktig del i det. Men så mycket längre fram kan jag inte säga någonting som vart det går åt. Och vi vet nog säkert inte om 10 år vart vi är med skidorna då, hur de kommer att se ut. Jag har faktiskt inte en... Nej, det är för långt fram.
Ja. Och det är inte så att ni... För mycket. Det verkar inte heller som ni satsar på. Det är klart, nu ska ni bygga ut, men det är inte så att ni får någon slags storhetsvansinne och tänker att ni ska liksom expandera, att det är det som är det primära, som om det vore någon slags riskkapital som står bakom, utan det är mer att ni zoomar in på det ni kan och det ni brinner precis för mer än...
Nej, men vi vill växa i lagom takt, och vi kommer nog inte bli större än 8-10 000 par max. Idag har vi nått strax över hälften.
Mm.
Utan vi vill vara en liten exklusiv fabrik egentligen, som tillverkar en exklusivare skidor för en målgrupp som, ja, som jag nämnde tidigare, som är medelgod plus någonstans upp mot avancerad, och som åker, gillar lite bredare skidor. Det är där vi vill vara.
Har du någonting att tillägga?
Jag tror vi har varit inne och zooma in på lite...
Pillas på det mesta?
Ja, precis. Sen går det ju alltid och...
Vad är du mest stolt över när du sitter här och kikar ut över det fantastiska, precis, vinterlandskapet i din och din barndomsväns skapelse? Vad känner du att... Vad är du mest stolt över?
Ja, att vi har på något vis genom alla år... Alltså vi har hållit på i så jäkla många år... Så det alltid löser på något vis hela tiden. Alltså vi har åkt i en jäkla berg- och dalbana. För jag menar, snowboard hypades och var fantastiskt stort. Idag är det mindre stort. Men vi har ändå på något vis... Vi har överlevt. Vi har frukost på bordet ända sedan första början. Och bara det tycker jag är ganska stort. Att vi inte har givit upp på något vis. Den här envisheten. Och sen finns det ju många... grejer som man är stolt över som vi har gjort, men just den biten tycker jag, det tycker jag är fantastiskt, att vi fortfarande är som bästa vänner och sådär.
Ja, det är ju en bedrift i sig.
Alla år sedan.
Det är nog många vänskaper som har dukat under i företaget.
Ja, precis, att vi ändå kunna dela upp det och vara sams om saker och ting i slutändan, så att ibland så kanske man får ge upp för att den ena tycker så, utan vi har som inte tjura ihop och bli långsur och sådär, utan är det någonting så reds det ut, som antingen tar vi hans väg eller min väg eller en gemensam väg.
Hade det varit spännande om det hade blivit någon sån här uppbrott så här, ja. Bill Gates versus Steve Jobs, ja, så där, som startar konkurrerande.
Nej, men, ja. Nej, men på något vis har allting haft en mening. Det har varit som upp och ner och tungt, och det här med norrmännen där när de köpte in sig, eller just köpte det. Fabriken var ju också intressant, men, och det är ingenting jag ångrar att vara inne i, men samtidigt så var det enda, kände jag, när vi sålde då 2011, eller köpte tillbaka 2011, så kände jag att det var,
var det hemma, ja.
Vi behövde det, och vi fick in Kalle då, Kalle Geijer och två killar till, och det var också fantastiskt boost i det hela. Och det är ju sen dess som vi har satsat bara på skidor också, sen 2011, och försöker göra det bra, otroligt bra, bara satsa på en sak och inte som tidigare hade snowboard, skidor, kläder. Det är ganska jobbigt att ha tre olika affärsområden och driva det framåt. Det är mycket jobb. Nu känns det, ja, det känns fantastiskt bra ändå. Så det är många händelser i livet som ja, har tagit oss vidare som hela tiden, som både positiva och negativa. Är det negativt, då måste man ta tag i saker och tänka annorlunda och vända det till något bra. Så att, nej, det är en fantastisk resa, må jag säga. Men det är inte slut än.
Nej, precis. Och vintern har bara börjat.
Ja, precis.
Ja, men tack för rundturen och tack för fikat. Lycka till.
Tackar.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.